reportaget.
När ser man som normalt och inte har några problem, då är det väldigt, väldigt svårt att förstå hur osäker och utesluten man kan bli faktiskt. Men det beror ju på en själv också. Man måste ta itu med det. Men det, chocken att inte kunna läsa, det var för mig det värsta av allt.
Jag möter upp Iris Beckingham utanför hennes bostad, Beckingham Residence, som jag skämtsamt kallar det, i Korsta i Sundsvall. Och vi slår oss ner i de vita trädgårdsmöblerna denna varma junidag.
Och jag är nyfiken på dig, Iris. Vem är du egentligen med det speciella efternamnet?
Ja, jag är ju född i Sverige, bodde i södra Stockholm, född i Nacka som det hette, i en liten sommarstuga 1936. Då det var mycket arbetslöshet. Mamma och pappa flyttade från Sundsvall, där hela familjen bodde, ner till Stockholm då. Där föddes jag. Och sen så när familjen fick veta att jag fanns till, så såg farmor till att mina föräldrar gifte sig. Och då flyttade vi tillbaka till Sundsvall ett tag. Men sen så flyttade hela pappas familj ner till Stockholm. Och mammas familj stannade kvar här på Alnön och i Sundsvall. Och där växte jag upp och gick i skola. Tog realen i början på 50-talet. Och sen så åkte jag till England för att lära mig mer engelska. På den tiden skulle man bli flygvärdinna. Så min plan var att bo ett år i England och lära mig det språket. Sen ett år i Frankrike och ett år i Tyskland. Men det blev bara England. Så att där blev jag kvar och gifte mig med en engelsman.
Och därav det fantastiska efternamnet tycker jag, Beckingham.
Precis, precis. Gammelfarmor ville att vi skulle tillhöra släkten Duke och Buckingham. Buckinghamshire hette det. Men han hade ju sådana här små barn lite överallt. Så då tyckte hon nej, det var inte bra. Men vi fick behålla namnet i alla fall.
Och vad pysslade du med där så att säga då när du har gått färdigt dina utbildningar?
Jag arbetade på KLM i London tills att jag fick barn. Och då blev det barnaåldern. Och sedan så flyttade vi från London till Chelmsford i Essex. Och där startade vi en tygaffär. Och sedan blev det en inredningsbutik. Och sedan så kom de här åren i början på 60-talet och det var mycket arbetslöshet i England. Gruvarbetarna strejkade och vi fick inga tyger, inga varor. Det var väldigt obestämt. Så att då gick jag KK och då så flyttade vi till Sverige ett tag på 70-talet för att pappa min var väldigt sjuk. Men han klarade sig och det fungerade inte så bra. Min man fick inte något jobb. Jag fick arbete men inte han. Så då åkte vi tillbaka till England igen. Och så gifte sig mina barn då, 3 stycken hade jag. Och det fungerade inte så bra. Min man höll på att bygga ett hus i 9 års tid. Det tog aldrig slut. Det blev aldrig klart. Så att jag tappade tålamodet. Åkte till Sverige och då, där stannade jag då på 88. Och så har jag bott kvar här sedan dess. Mm.
Och då flyttade du till Stockholm och sen 2012 så flyttade du till Sundsvall.
Ja, precis. Så i Stockholm jobbade jag då på Manpower. Teamwork hette det till att börja med. Och sen då som pensionär flyttade jag tillbaka till Sundsvall då. Till rötterna, till Alnön och allt det där.
Och här trivs du?
Ja, mycket bra. Det är nära till allting. Lugnt och skönt. Lugna människor, lugnt liv. Och som sagt, stan är ju bara på 9 minuter härifrån.
Iris fick diagnosen gula fläcken som pensionär i 60-årsåldern. Ögonsjukdomen kom smygande, men sen började den accelerera allt snabbare.
Så att jag fick glasögon ett par gånger per år och sen gick det inte längre.
Det här med gula fläcken, det är ju en typ av ögonsjukdom som är åldersbetingad kan man säga.
Ja, det är det. Mm. Och sen så den här gula fläcken blir tunnare och tunnare så att nu har jag ingenting kvar där. Den är helt borta.
Och hur kändes det när du liksom fick det konstaterat att det var gula fläcken?
Ja, jag trodde att det skulle ta längre tid, att jag skulle klara mig till döddagar. Det trodde jag ju. För att helt hurtigt så där säger de, du blir inte blind. Men det är olika definition på blind. Om jag inte kan läsa, min bok, då anser jag att då är jag blind. Om jag inte kan skriva min namnteckning så att du kan läsa den, då är jag blind. Jag ser silhuetter. Jag ser kroppsrörelser. Så att nu lever jag i dimman. Och jag ser inte att läsa längre och jag ser inte att skriva. Jag skriver på känn, men ingen kan läsa det tyvärr. Så att den biten var nog ett otroligt dråpslag. För jag har alltid läst hela mitt liv. Jag har lägenheten full med böcker som jag köpte för att läsa när jag blev gammal. Om jag inte hade någonting annat att göra eller orkade göra någonting annat. Så nu blir det talböcker istället. Och det är bra, men inte likadant. För läser du själv så får du din egen bild och du läser in. Jag lever mig in bättre då än när jag hör en annan röst berätta för mig. Och jag kan inte gå tillbaka så där, bläddra tillbaka. Eller, det är bara rakt. Ibland är rösten bra, ibland inte så bra. Så det är lite jobbigt tycker jag. Och hemma vid, där känner jag ju allt, det vet jag vad allting är. Så där rör jag mig precis som förut. Men allting måste vara på sin plats. I synnerhet i lådor och skåp. Och framförallt kylskåpet.
Ja, det är alltså parkarbetare som är ute här bland häckar och buskar och snår. Det är det som ni hör i bakgrunden helt enkelt.
Men Så är utelivet. Jo, men som sagt, allt måste vara på plats. Är det inte det, om jag sätter in handen i skåpet och tar min mjölk, då ska mjölken stå just där på vänster sida, längst bort i hörnan på översta hyllan. Står den på nedersta hyllan till höger, då vet ju inte jag. Och är det då ingen hemma, jag har en sambo. Är den inte hemma, då kan inte jag leta. För gör jag det, då ramlar saker och ting ut ur skåpet. Och jag vet inte vad det är som ramlar. Om det ramlar ut i någon burk och ligger på golvet eller någonting sånt där, då får jag känna efter och så. Så att det är jätteviktigt att rutinmässigt allt ska vara som det är och ska vara. Och likadant med glas och koppar och fat och allting sånt där. Sedan också tycker jag jättejobbigt att jag vet inte hur jag ser ut. Som till exempel jag kan gå ut någonstans och någon säger du har tandkräm på kinden. Visst jag ju inte. Eller att du har spilt på det, och det vet jag ju inte. Jag vet inte om jag är smutsig eller ren eller om jag är skrynklig eller som det ska vara. Och så vidare. Och det, som kvinna är det ganska jobbigt tycker jag. Jag vill vara korrekt om man säger så. Men jag vet inte hur jag är. Utan jag blir tillsagd och tack och lov så säger de till. Och sen hemma vid, då är ju möblerna står där de står. De får inte flytta. Ser den stol i vägen? Jag går ju med rullator hemma också. För det är en stötdämpare kan man väl säga. Kör jag emot någonting så är rullatorn som tar smällen, inte jag. För att jag har ju tyvärr på grund av medicinering alla de här yttre blodkärlen på benen har ju spruckit. Så jag är livrädd för att det ska gå hål i det, för då kommer aldrig att läka. Så jag måste alltid ha skydd och så har jag rullatorn då. Och sen utomhus Karl-Oskar som också talar om att här är en grop, här är någonting i vägen. Så det är mina kavaljerer som jag inte kan vara utan faktiskt. Men sen också när man kommer ut bland folk, då har jag alltid vita käppen på axeln och så har jag köpt en handikappskylt på min rullator. För att folk begriper inte vad vita käppen betyder. Inte ens när man kommer till sjukhuset. Det är det värsta stället för folk går rakt på. Så jag ser en silhuett som kommer med fart. Då står jag still. För jag vet att han eller hon kommer gå rakt på mig. Och så tittar på mig. Ser det för. Så jag har satt en blinkande lampa på min rullator också. Som varning att här kommer ett blindstyre. Så akta det.
Ja, det var ju fiffigt.
Ja. Så vi får se om det fungerar. Det tas inte så mycket hänsyn till det faktum att man, för de ser ju inte att jag inte ser. Jag kan ju inte ha en skylt. Se dig, se dig. Men jag har lust att sätta också en stor skylt, blindstyre, varning. Det kan få folk att skratta kanske, men också att väja lite när jag kommer. Så jag slipper stå och vänta på att de ska gå förbi mig. Och sedan om de åker färdtjänst, även om de vet att jag inte ser och att jag är reumatiker och har svårt att röra mig och har rullator eller käpp och så, så är det inte ofta som de hjälper till. Sjukresor gör det. Det är nog deras jobb. De hjälper till och ser till att du kommer upp i bilen och ur bilen och sådär. Så det är olika färdmedel kan man säga. Men utan dem skulle jag inte klara mig. Utan dem skulle jag bli hemmasittande. Bara tanken är ju vedervärdig. Då försvinner man ju helt enkelt. Så att jag försöker vara utomhus och träffa folk varje dag. Jag måste prata med andra människor, inte bara med den man bor ihop med. För där behöver man inte säga mycket. Vi vet i alla fall vad man ska säga.
Och hur ser du på det här med rehabiliteringen?
Synrehab är fantastiskt bra. Där har vi en kurator som har hjälpt mig mycket med den mentala biten. Att acceptera är väl svårt att säga, men ja, det är som det är. Och jag får göra det bästa möjliga utav det. Och sedan hade vi en tekniker, Micke, som hjälper väldigt mycket med iPhone. Så där kan jag ju, håller jag nu på att lära mig att Siri, som hon heter, den här rösten, kan läsa mina meddelanden och tala om vem som har ringt och läsa e-posten också. Och ja, tala om för mig vad det är för väder och vind och vad det är för batterinivå på mobilen och allt det där. Så det är jättebra. Och sen har vi synpedagogen Henrik då, som hjälper också med annat. Med en minnesdosa. Där man kan prata in, eftersom jag inte kan skriva. Då kan jag mata in. Men jag måste ha någon annan som skriver in i min mobil. Det kan jag inte göra själv. Då måste jag ha hjälp. Och där är min kurator till god hjälp faktiskt. För det är inte ingen av mina kusiner, ingen av mina bekanta i min ålder är så kunniga i det här med mobiltelefoner. Så att då måste man ha någon som kan.
Så du tycker att iPhone är ett bra hjälpmedel för synskadade?
För mig är det perfekt. För mig är det perfekt faktiskt. Och så har jag en iPad också då, så att jag kan ta emot bilder och så, förstora det så att man ser lite grann. Så där lite vid sidan. Jag kan inte se rakt fram. Men det är precis som jag har en boll framför ögat. Så jag har en liten rand runt om. Så tittar jag sidledes eller upp och ner. Då kan jag eventuellt se.
Och att få stöd och hjälp i sin nya situation är ju viktigt. Och att få samtala kring känslor och grubblerier och kanske också en otrygghet i den nya situationen.
Men det är ju för att även om jag har mina kavaljerer som skyddar mig från stötar och så är det ju, jag vet ju inte riktigt, om jag kommer i ett köpcentrum till exempel, då är det ju bara silhuetter jag ser. Och folk som kommer emot mig hela tiden. Så att jag måste ju... Där kommer osäkerheten in verkligen. Det är dimmigt och disigt. Och rörelser som jag inte riktigt kan få hum om vad det är. Så jag går ju väldigt försiktigt och väldigt sakta. Men när man kommer in i en butik, då är det... Folk är väldigt hjälpsamma. Väldigt snälla och hjälpsamma och talar om allt det där. Jag säger, jag kan inte läsa vad står det här. Så på så sätt får man väldigt bra hjälp faktiskt, det får man.
Iris är kulturellt intresserad och går ofta på syntolkade evenemang.
Jag har alltid gått på teater, alltid gått på musik. Så det fortsätter jag med. Och då har vi Marianne Bergman som är eldsjälen då, kulturombudet på synskadade. Så hon fixar ju allting. Hon är suverän faktiskt. Ja, jag är ju med i Scen Sundsvall och Scen Västernorrland och Tonhallen och Musikens vänner. Förutom då Synskadades förening och Reumatikernas förening. För jag vill vara med. Jag vill finnas till.
Och kultur, det är ju bra för hälsan.
Absolut, absolut. Det har jag alltid varit. Sång och musik är livsviktigt, livsavgörande. Man blir glad av det. Och teater är inspirerande också. Någonting att tänka på och fundera på. Och sen så synskadade har ju alltid sina syntolkar. Som ser programmen först och sen vet vad det gäller och berättar innan vi kommer in. Och sen har vi den turen att vi får alltid träffa skådespelarna. Och det är jättemysigt tycker jag. Så får vi höra rösterna och så får vi veta hur de ser ut. Och höra dem och vilken roll de spelar och hur de är klädda och sådär. Så då har man ett minne i hjärnan talar om för mig att si och så ser han eller hon ut. Så man får en minnesbild fast man inte har sett dem. Och det är jättebra. Och minnet spelar väldigt stor roll. När man kommer ihåg. Och fantasin sätter igång. Jag vet, om jag åker en bussresa. Och min ledsagare säger att nu är vi här och här. Då minnet talar om för mig att där är det hus. Och där är det fält och där är berg. Och då ser jag det fast jag inte ser.
Har du något att säga till dem som är i samma situation som dig?
Var så delaktig som möjligt. Erkänn att du inte kan se. Även om det är väldigt jobbigt till att börja med. Men ju oftare du säger jag ser inte, kan du hjälpa mig, så är det mycket lättare. Och folk är väldigt snälla. Och ha vita käppen. Var inte rädd, det var jag i början. Jag kan inte säga att jag skämdes. Men jag ville inte att någon skulle veta att jag var... inom citationstecken handikappad. Utan jag var jag. Och jag har inga fel. Tror man. I sin enfald.
Och jag som träffade Iris Beckingham denna soliga junidag heter Annette Strank.